Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, hej! David Fjell här. Jag vill tipsa om programmet Eurotalk som sänds varje vecka på Dobbtv. Vi spelar in ett nytt program varje måndag där jag, Martin Åslund, Christian Borrell och Marcelo Fernandes går igenom det senaste om den internationella toppfotbollen. Och just nu kan du testa Dobbtv 2 veckor helt fritt utan bindningstid för att se Eurotalk och våra andra program på Dobbtv. Detta genom att använda koden fotbollsmorgon när du startar valfritt abonnemang via www.dobb.tv. Eurotalk kan du se hos Dobbtv via en webbläsare eller genom att ladda ner vår populära app Dobbtv. Så in på www.dobb.tv och testa 2 veckor fritt.
Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. För alla som följer den här podden, jag tror Björn Jonsson att de har koll på att det inte har spelats någon Premier League-fotboll i helgen. Vi släpper ju det här avsnittet måndag, men vi spelar in det under torsdagen den 12 oktober. Och vi tror väl inte att det ska hända allt för mycket rörande Premier League-fotbollen som gör att vi måste liksom hoppa in i studion igen och göra ett extra insatt avsnitt.
Det hade varit trist om typ 4 tränare får sparken i helgen. Och
vem skulle kunna få sparken tror du den här helgen? Ja, det är väl vår...
Vi pratade ju om Heckingbottom i Sheffield United som ligger, borde väl ligga pyrt till. Men de verkar inte vilja spendera så mycket pengar. Det kostar ju pengar att sparka tränare också. Så att,
precis.
Vi får väl, det är väl, men det skulle förvåna mig om det kommer nu mitt under ett landslag.
Nej.
Men det är väl han som är närmast skulle jag säga.
Ja, det är väl så. Men därför så har ju vi gjort ett litet specialavsnitt eftersom vi inte har så mycket fotboll att gå på. Och vi har ju en gäst som vi är väldigt stolta och glada över att han tar sig tiden och kommer till vår podd. Det är en gäst med tydlig Premier League-koppling. Han har spelat totalt 201 matcher i Premier League för West Bromwich. Och vi är som sagt väldigt glada att du är här. Då. Numera via Plays expert då, Jonas Olsson.
Tack så mycket. Kul att vara.
Ja.
Alltid kul att prata fotboll och synnerhet Premier League såklart.
Du ställer ju ofta upp och gästar oss här på Dobb. Fotbollsmorgon har du varit med i tidigare och nu blir det alltså Big Six. Mm. Gör du det för att du är för snäll och inte kan tacka nej? Eller tycker du att det här är kul att sätta dig även i veckodagen och prata Premier League-fotboll?
Hade jag varit för snäll hade jag varit med ganska mycket med annat. För man får ändå mycket förfrågningar om man märker hur stort genomslag Premier League trots allt har. Så svaret är att jag tycker det är kul. Jag tycker om men det ni står för här. Liksom, och konsumera era grejer även som tittare då, eller hörare. Mm. Men jag tycker det är, nu har jag slutat spela för 4 år sedan. Och jag känner att fotbollsintresset nu har kommit igång på riktigt som det var liksom när jag började spela fotboll. Det blev lite mätt på det i slutet eftersom du lever och äter och andas fotboll. Så att, långt svar på din fråga. Jag är väldigt passionerad för fotboll igen. Jag tycker det är kul att prata med.
Du gjorde väl inte du får rätta mig om jag felar. Men jag minns som att du gjorde inte jättemycket intervjuer när du var aktiv spelare. Jag tänker främst på i West Bromwich.
Mm, ja, men där är du också ganska styr av, av klubben. Vad du får göra och vad de tycker du ska göra. Och sen kommer man inte från liksom att... Jag menar, det är väl också ett egenintresse i att ni jobbar trots allt som expert. Det kan vara viktigt att fortbilda, men det kan vara viktigt att och underhålla sin kunskap. Som när man spelar, då känner man också att ja, vad har jag för vinning av att göra en intervju annat än bekräftelse? Mm. Eller att ibland kunde det vara att du tyckte om journalisten och tyckte att han eller hon stod för något bra och ville göra det på det sättet. Men därav tror jag. Och sen också som jag sa, liksom, att du hade så mycket fotboll i ditt liv då. Så när du inte tränar eller spelar match, så var du ganska nöjd med att göra andra grejer än att sitta och älta fotboll eller älta dig själv med någon journalist som ofta felciterar.
Det är ju landslagstider. Vi är ju mitt emellan. När vi spelar in idag så ska ju Sverige möta Moldavien och sen
Ryssland.
Vad sa du?
Rysar.
Ja, men rysar det där, exakt. Mm. Men jag tänkte just, vi ska inte gå in på de matcherna, men jag tänker just när man är med i landslaget, då ställer man ju, då skickas man ju till mixzone efter träningar och intervjuer nästan hela tiden. Mm. Var det någonting du liksom, var det någonting som du kände såhär, måste jag gå ut idag? Eller var det mer att det inte var någon jättegrej? Eller? För då får man ändå göra lite intervjuer.
Ja, man kan säga just i landslaget, jag spelade ju under period också, där Zlatan var väldigt närvarande i landslaget. Så ofta var det ju att du, gå ut i mixzone liksom. Men det var inte Zlatan som var den alla ville prata.
Eller kommer det något som Zlatan hade gjort?
Alltid ju. Ja. Nästan alltid så kom intervjun in på det. Så nej, det var jag inte tyckte var jobbigt. Och som sagt, i klubblaget så var det ganska förskonad, höll jag på att säga. Men du kunde välja lite vad du ville göra. Mm. Förutom när jag var ju assisterande kapten i West Brom under ganska många år. Mm. Och kaptenen hade ju tydliga åtaganden när det gällde press. Och vad var det, ett par år där när Chris Brunt som var kapten var skadad eller petad till och med. Då var jag ju kapten, så då fick jag göra mer press där. Och det var som alltid annat ibland. Det är ganska kul att prata med media när det går bra. Det är jobbigare när det går dåligt.
Just gällande landslagskarriären då. Du har ju en otroligt fin karriär bakom dig. Som sagt, har man gjort över 200 matcher i Premier League som svensk, då har man åstadkommit något väldigt bra. Men när det kommer till landslaget då, så känns det som att du har lite otur i tajmingen sett till din position. Om man jämför då med hur bra det var, 25 landskamper blev det. Men hade du slagit igenom idag och varit ordinarie i Premier League, då hade du varit en av de första som Janne hade tagit ut i laget. Känner du själv så? Att det var på grund av tuff konkurrens, eller kände du att du liksom inte kom upp i nivå när du var på samlingarna tillsammans med Hamrén och Zlatan och gubbarna?
Jag känner väl att jag är väl en del av min karriär som jag inte är så nöjd med, min landslagskarriär. Jag tycker att jag har två delar i det. Jag debuterade väldigt sent, när jag var 27 tror jag. Och det tror jag hade att göra med den konkurrensen som fanns under de åren jag var mellan 20 och 27. Sen när jag väl kom med, då någonstans så tycker jag bara att det låg på mig själv. Jag kom inte upp i nivå. Funderat kring vad det berodde på. Och har inte riktigt svaret kring det. Men helt klart så, med tanke på den formen jag var i och den kring 30 där, så borde jag ha gjort fler matcher. Men jag tycker bara det ligger på mig själv egentligen.
Det var ju en del, men det, jag minns till exempel en spelare som är i slutet av sin landslagskarriär nu, Albin Ekdal, så var vi ungefär under den här samma period, för det var 2010-2015 som du var med i landslaget där. För då hade Albin spelat en hel del i Serie A, men jag vet att han var i, jag tror att det var i Bologna, och då hade han varit i, han hade ju varit i första Juventus, men jag tog inte plats, och sen Siena och sådär. Men han blev ju inte uppkallad. Nu var inte han 27 då tills han fick chansen, eller tog chansen, men det dröjde ganska länge innan han fick spela. Det var många, jag minns att det var många som reagerade att vi har ändå en given spelare i Serie A, men han blev inte uppkallad till hans lag. Det tog ett tag innan han fick ha. Men sen om det,
så det, är ju
det beror på, är svårt att veta.
Ja, landslaget är ju speciellt där, att det är trots allt en företeelse där du inte byter spelare på samma sätt som du gör i klubblag, för du har begränsad tid vid samlingar och spel i en lag och så vidare. Så har du någonting, så ska det mycket till att du byter. Och i synnerhet kanske när det gäller de positionerna jag spelar på i mitt försvaret. Lite synd kände jag, för jag spelade i EM då 2012.
Precis. Där du startade de två sista gruppspelsmatcherna.
Ja, precis. Startade mot England och Frankrike och spelade med Olof då, Mellberg. Mm. Och vi synkar bra ihop. Jag tyckte väldigt mycket om att spela med Olof. Sen slitade han ju direkt efter EM. Det var lite tråkigt, för jag tyckte vi hade en bra kemi.
Mm. Jag tänkte på det. Vår kollega Rickard Henriksson har en match med.
Ja.
Som man kan kolla på det senaste med Andreas Granqvist finns ju att titta på. Där han valde då i Italien i playoff-matchen på San Siro 2018. Om du skulle få välja en match, jag vet inte om Rickard har frågat dig, men om du skulle få välja en match, skulle det vara till exempel då...
I landslagskontext?
Ja, eller klubblaget. Skulle det vara kanske det där England EM eller... Har du någon annan match som där så spontant kommer att tänka på den här?
Ja, om man säger landslaget så kommer man inte få något stora drömmen när man är liten och börjar spela fotboll. Det är att spela mästerskap för sitt landslag. Eller för sitt land. Och möta England i EM när jag spelar England dessutom. Och när Roy Hodgson är tränare, som jag har haft som tränare 2 månader innan i West Brom. Det var väldigt speciellt. Så nej, jag tror att det är den matchen. Sen så, Berlin-matchen är ju den som folk påminner om. 4-4-matchen i Tyskland.
Precis.
Och sen, även för det var en träningsmatch i England på Friends. Var ju speciellt med Zlatan.
Ja, men vi pratade om det här innan. Och du är ju faktiskt med där. Du springer fram till Zlatan när han firar det här sista sjuka målet. Och det hade ju verkligen varit en match att prata om. Men jag tror ju att Wille Henriksson pratade om den. Då är det väl Zlatan som han främst vill kalla in.
Så är det ju.
Eller hur?
Ja, så är det ju såklart.
Men om du får ta en match i karriären då, valfri?
Ja, det är så många. Men det är väl, alltså du har ju proffspremiären då inom situationstecken i Holland när jag var 21 år och åkte ner där. Det var väldigt speciellt såklart. Och jag menar, jag var väl proffs per definition i Landskrona Boys. Liksom. Men att komma ner där och fulla läktare och känna liksom att nej, men det är det här jag har drömt om. Det var ju otroligt speciellt. Och sen Premier League. Premiären, fastän det är, vad är det, 15 år sedan, minns jag väldigt väl. Med West Ham hemma i på The Hawthorns, West Brom. Alla stora matcher där, alltså, det blir man ju aldrig trött på att gå in på Stamford Bridge eller Anfield eller Old Trafford eller Emirates. Det var otroligt mäktigt. Och du kände verkligen att du är på den absolut största fotbollsscenen som går att vara på. Och det var det blev ju en drog i det, tror jag. Ja. Så att alla, svårt att singla ut någon speciell match på det sättet.
Vi ska fortsätta blicka tillbaka, men jag är också lite sugen på framtiden här då, för du är ju som sagt expert, och det är klart att när en expert tar ton i Viaplay-studion som har de här antalet matcherna bakom sig, då lyssnar man ju lite extra. Men framåt då, du är också med i något form av rådgivningsteam kring din, är det moderklubb Landskrona Boys?
Ja, det är
moderklubb till och med.
Pappa spelar i Landskrona Boys, och han var tränare då, så jag började väldigt tidigt när jag var 5 år.
Ja, fint. Mm. Och där är du med och hjälper till lite bakom kulisserna.
Ja.
Och då undrar jag lite så här, hur tänker du framåt? För jag vet ju att liksom, expertrollen där, bara ta diskussioner med Axén som gick ju över från tränare, mellan jobb, ville prova på expertrollen, och nu stortrivs han ju och kommer ju inte kliva tillbaka till tränarrollen. Hur känner du? Är du där för att du vill kanske visa upp dina kunskaper och kanske i långa loppet få en större roll kring antingen Landskrona Boys eller någon annan svensk eller utländsk klubb? Eller känner du att det är här jag vill vara, det är här jag vill bygga vidare?
Det är en bra fråga som jag inte har något bra svar på, tror jag. Först och främst min engagemang i Landskrona Boys. Jag är med i fotbollsutskottet här, som är substitut då för att vi inte har någon sportchef för tillfället. Så fotbollsutskottet där är ett utskott med 5-6 stycken personer med fotbollsbakgrund. Så det tycker jag är kul, tycker det är givande, tycker att jag bidrar där. Expertrollen trivs jag väldigt bra med för tillfället. Som sagt, jag har ett stort intresse kring engelsk fotboll. Jag tycker det är kul att vara nära den på det sättet. Och det är flexibelt, det kommer man inte från att ha spelat fotboll, proffsfotboll under nästan 20 år. Att kunna äga sin tid lite mer, det uppskattar jag otroligt mycket. Sen är det ju en förlängning. Jag har gjort tränarutbildningen. Så jag har inte pro-license men ABC. Så jag tror att i en längre tid så är sånt att jag vill vara närmare planen och närmare spelet. Och då känner jag väl, om jag får välja, om jag får drömma, så någonstans i England. Ganska många lagkompisar som är involverade eller för detta lagkompisar då, som är involverade i West Brom, i akademin där, i tränarstaben kring A-laget. Så att, det hade jag nog haft som drömmen för.
Det finns lite tränartankar.
Ja, alltså jag tog ju tränarutbildningen för att jag är intresserad av det. Mm. Inte bara, men jag tror också att skulle jobba inom fotbollen, så oavsett plattform, så tror jag det är bra att ha en sån utbildning. Men jag tror när du har levt i den branschen som det är att vara fotbollsspelare professionellt, så du saknar ändå den dagliga kontakten med lagkompisar. Du saknar liksom kreativa i problemlösning kring matcher och så vidare. Så att ja, det tror jag. Men just nu så med mitt livspussel så passar det väldigt bra med det. Och jag tycker det är kul.
Mm. Vilken tränare som du haft har gjort mest intryck på dig? Är det Roy?
Ja, det är Roy Hodgson, tveklöst. Både som person och som tränare.
Vad är hans styrkor?
Tydlighet, ska jag säga. Erfarenhet. Erfarenhet utan att bli låst i ett sätt att vara. Men han är 76 år nu. Men han är relevant fortfarande för att han är nyfiken på hur saker och ting förändras. Hur fotbollen är en levande organism. Han är bara redan pratar 5-6 språk. Liksom. Han är intresserad av utveckling. Intresserad av perspektiv och olika fotbollsperspektiv, men även utanför fotbollen. Så att det skulle jag säga är hans styrka. Om man ska nörda ner sig rent taktiskt, så är det väl det organisatoriska i försvarsspel som han är väldigt väldigt, väldigt tydlig kring, och kanske därför han också funkar väldigt bra med lag som West Brom, Crystal Palace, Fulham, den typen. Det är en, vad vi pratade om innan, liksom, det är en riskkalkyl i hans sätt att spela som är ganska tydlig och ganska negativ, skulle jag säga. Som kanske inte passar jättebra då för Liverpool eller för Inter eller den typen av lag.
Mm. Nej, det är ett otroligt CV han har, och att han också nu är tillbaka igen då. Nu, man trodde senast han hoppade av att nu blir det pension, men så hittar han tillbaka och löser också, vilket är ju helt fantastiskt, och blir kvar här nu. Och Crystal Palace känns ju verkligen som att de fått en jag kollar på tabellen här, men de har ju fått en bra start också den här säsongen, så att uppenbarligen så har ju gubben det fortsatt i sig. Big Six är sponsrat av EA Sports FC 24. Kalle, du, ditt Chelsea, de har det ju ganska tufft i verkligheten nu. Och då undrar jag, hur går det för dem i din FC 24-karriär?
Ja, men tackar som frågar. Där går det bättre faktiskt. Jag har till och med lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nia, tror det eller ej.
Fastna nu inte i verklighetens Chelsea, Kalle. Det mår du bara skit av. FC 24 använder visserligen tre nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du, Kalle, som har makten i spelet.
Så är det verkligen, och just Vinicius Junior ser ju sjukt realistisk ut.
Det finns över 1200 unika löpstilar på spelarna i FC24, så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffspelare. De ringde inte direkt till oss och bad om att få filmsnuttar på när vi spelar.
Nej, det var väl tur det. Vi får snacka om spelet istället, där är vi mer betrodda.
Ja, och en till riktigt fin sak med EA Sports FC24 är att de har rättigheter till Premier League och Champions League och ungefär 30 ligor därtill. Allsvenskan inkluderat.
Det är bra.
Vem hade du gett högst ranking i Premier League då, förutom Haaland?
Ja, du, det måste ju vara någon i Chelsea, va?
Inte direkt. Nej. De Bruyne är det faktiskt. Och han har ju faktiskt 91 i totalbetyg, precis som Haaland.
Ja, det ska han verkligen ha också.
Ja, det är bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC24-karriär smittar av sig på verkligheten.
Det hoppas jag med.
Vi säger stort tack till EA Sports FC24 som sponsrar Big Six. Men 9 år i West Brom,
ja.
Det verkar som att du fortfarande har bra kontakt också med klubben.
Ja, men det har jag. Och, jag menar 9 år och jag kom dit när jag var 25, lämnade när jag var 34. Så det är ju viktiga år i ditt liv också som formar dig som person. Jag kom dit från Holland, ja, skaffade familj under den tiden jag var där och fick på riktigt ja, men nära vänner som jag spelar med. Så att, ja, det är en väldigt stor del av mitt liv. Jag har varit där och en viktig del av mitt liv.
Och när du var där, då spelade ni Premier League. Nu är man ju, ja, mestadels i alla fall, va?
Vi var 1 år nere i Championship.
Just det.
Vi ramlade ur första året jag kom.
Ja, precis. När ni kom dit så var det i Premier League. Och så åkte ni ur. Men så gick ni upp direkt.
Ja, vi hade ju varit innan jag kom. Mm-hmm. Nej, vi hade ju varit en juju-klubb då, som man säger. Upp och ner i ganska många år. Och när jag kom dit 2008, det var precis gått upp igen. Och så ramlade vi ur, blev dyngsist första året, ramlade ur. Och sen gick vi upp första året under Roberto Di Matteo som tränare. Och sen hörde vi oss där.
Hur var det då att åka ur första säsongen? Kände du så här, fan?
Ja, det gjorde man ju.
Jag trodde att det skulle bli Premier League-spelare och bli Champions.
Ja, nej, så var det ju. Ja. Och när du kom dit med en ambition av att... och jag kom dit som sagt när jag var 25, som kanske är liksom ändå den viktigaste... Det är någon form av crossroads i din karriär, såklart. Eller vägskäl. Det var jobbigt såklart och stressat. Liksom, dels känner man ju alltid en besvikelse gentemot klubben och fansen. Men också gentemot att jag var i min karriär på väg nu.
Och då hade inte Championship lika högt anseende som den typ har idag, skulle jag säga. Det känns som att Championship är nästan bakom de stora 5 ligorna. Så är nästan Championship där uppe.
Ja, nej,
man anser att det är en väldigt hög nivå. Det ser vi bara på så här, lag som Leicester och Leeds som åker ur. Ja. Det är inte så många spelare som lämnar. Utan de blir kvar där för att de fortsatt kan ha en god ekonomi. Betala de här lönerna. Och spelarna själva anser att det är en ganska god nivå.
Ja, nej, exakt. Så det har ju förändrats på det sättet. Mm. Där var jag en aspekt i det också. Att när du ramlar ner. Jag tror vi fick halverad lön. Liksom. Så det var ju det. Den aspekten, jag behöver inte lägga in några stråkar här för det är inte synd ekonomiskt som fotbollsspelare, men det är den aspekten också, ja, som du klart funderar kring. Jag håller med dig, det var inte den nivån kanske på Championship, men vi var nere och det var Middlesbrough, det var Newcastle, så det var och då kände man ju, vi behöll i princip hela laget, tappade 2 spelare, kaptenen Jonathan Greening till Fulham och vänsterbacken Paul Robinson till Bolton. Annars behöll vi i princip hela laget.
Mm.
Och när vi gick upp då året efter, så jag menar, då var det spelare som James Morrison, Chris Brunt som hade erfarenhet av Premier League, tror jag var problemet första året. Liksom, att ingen direkt hade varit i på den nivån. Liksom. Så att jag tycker inte vi hade inte jättemycket bättre trupp när vi gick upp då 2 år senare. Men erfarenhetsmässigt så var vi där på ett helt annat sätt.
Skruvades lönen upp sen också? Får man tillbaka sin gamla lön som man skrev på sen när man gick upp igen?
Så är det. Jag skrev nytt kontrakt. Jag kom hit när vi ramlade ner. Jag kom över och så skrev jag från Holland då, skrev jag 2+1. Alltså 2 års kontrakt med option på 1 år. Och sen, jag gjorde en ganska bra säsong när vi ramlade ur. Och vi spelade bra fotboll, så det var ändå intresse kring en del spelare och kring mig också. Inte konkret, men det var ändå så att klubben kände, nej, men du har gjort det bra, vi vill satsa på dig. Så jag skrev, jag tror jag skrev 4 års kontrakt när vi ramlade ur.
Mm.
Så då
blev lönen bättre. Sånt uppskattas ju också bland supportrar såklart.
Ja, så är det ju. När man stannar och tar ansvar, så att säga. Men där var det en väldigt bra klubb. Vi hade Dan Ashworth som sportchef, som nu är i Newcastle, som var i Brighton tidigare.
Just det.
Och han var väldigt, väldigt skicklig. Det har man sett både i Brighton och Newcastle, att han skicklig dels att rekrytera spelare för en ganska bra rimliga transfersummor, men också väldigt duktig på att behålla spelare och öppna upp kontrakt. Han har märkt att någon gör det bra, och ja, men vi förlänger ditt kontrakt med ett par år så får du lite mer betalt. Och så kommer du sedan i de här situationerna att, som till exempel, ja, men Wolves gjorde några år därefter, liksom, du ramlar ner och så har du 10-12 spelare på utgående kontrakt. Ja, det är klart att många av dem lämnar. Hur ansvarsfull den vill vara mot klubben, så har du ändå dig själv att tänka på i det avseendet. Så att, där var man väldigt proaktiv.
Men West Brom idag då? Har ju faktiskt gått och nästan tyvärr har gått etablerat sig som ett mittenlag i Championship. Om vi tittar på de tre senaste säsongerna då, 10, 9 och idag ligger de på en 11:e plats. Vad är det som har gått snett då? Är du som hör från klubben och inifrån, är ambitionen fortsatt Premier League-spel, antar
jag? Ja, så är det. Men jag tror det är två delar där. Dels är det som du säger, konkurrensen är en helt annan i Championship. Fler lag som har tunga ekonomiska muskler. Det är det ena och den viktigaste faktorn, tror jag. Sen är det också, som det ofta är, ägarskapsfråga. Jag tror 2015 köptes klubben av ett kinesiskt konsortium. Och de investerade ganska mycket i början, men har inte investerat alls egentligen, vad det verkar de senaste åren, varken på spelarköp eller på att växa organiskt som klubb. Så jag tror det är utifrån, i alla fall det, som jag uppfattar det, och även när jag pratar med folk i klubben.
Sen är den ju tuff och häftig på så sätt att det är, ja, men, som i fjol då åker det ju Leeds, Southampton och Leicester. Det är ju tre ganska liksom etablerade, starka klubbar. Hade givetvis en väldigt tuff säsong i fjol, men klubbar med muskler och en historia av att vara i Premier League. Och sen dyker det alltid upp också någon uppstickare, som vi såg Luton kliver upp den här säsongen, och i år är Ipswich som har fått träff på saker och ting, och då kan man vara där uppe, vilket gör den här ligan väldigt charmig.
Ja, men så är det ju, och som sagt, 24 lag i ligan med precis som du säger, många som då som har ekonomiskt väldigt, väldigt fördelaktigt, men sen också stora tunga klubbar som Ipswich. Det kan man inte säga för vår generation i Sverige, så kan man inte säga, ja, men det är Ipswich, det är, men det är en riktigt stor klubb i England. 70-talet var de otroliga. Du har, ja, men Forest då, som har etablerat sig som i Premier League nu, som var väldigt länge ner också, och Leeds som du säger som varit upp och ner. Så att det är du har Queens Park Rangers och då Charlton och så vidare. Så att det finns många stora lag i England.
Och om vi ska ta oss då till Premier League och kanske prata om säsongen som har börjat. Vi har 8 matcher in. Så kan vi i och för sig ta nyheten först då, som jag är lite nyfiken på att höra när det kommer till dig som har mött den här spelaren då. Eden Hazard valde ju här tidigare i veckan. Kanske inte så överraskande eftersom han inte har löst någon klubb sedan han lämnade Real Madrid här i somras. Men ändå någonstans sett till ålder och vad han har åstadkommit då, så är det ju någonstans ändå förvånande att han väljer att lägga skorna på hyllan. Men först och främst då, Eden Hazard som spelare som du mötte då under dina år i Premier League. Hur bra var han liksom, av spelare du har mött?
Ja, men han är absolut att toppskiktet. Var ju nästan ospelbar i vissa stunder i Chelsea. Och genuint förvånad över att det inte gick bättre för honom än vad det gjorde i Real Madrid. Mycket skador då, såklart. Men det är en sån man inte får riktigt grepp om. För jag upplevde honom som, ja, men så här, alla tekniska kvaliteter, det kan alla säga i hans fart. Men också väldigt extremt spelintelligent. Extremt så här varm som person och inkännande och självkritisk. Alla de faktorer och egenskaper du behöver för att lyckas på dels i Chelsea såklart, vilket han gjorde, men också liksom i andra sammanhang och i andra ligor. Så att, förvånad över att det inte gick bättre än vad det gjorde för honom i Real, men inte så förvånad över att han slutar, för han har haft jobbiga år.
Det blir på något sätt lite ur ett sportsligt perspektiv lite sorgligt hur det blev från att han lämnade Chelsea, för att när han var i Chelsea var i sin prime så var han en av de bästa.
Han var bäst i ligan.
Ja, exakt. Alltså, det var ju helt makalöst. Och det är ju någonting med den där gyllene generationen från Belgien som, alltså visst, de tog ju ändå ett VM-brons och har ju varit rankat tvåa och sådär. Men var något med hela den generationen att det blev, visst, man kan ju, om man stannar bara Eden Hazard i Chelsea så kan man ändå säga att det liksom, ja, under den perioden varit en av världens bästa spelare. Men man förväntade sig nästan att det skulle bli ännu mer och steget till Real Madrid, att det skulle bli en tongivande spelare och så skulle visa liksom på i en annan bra liga att han är den världsklassspelare. Men det var någonting med den här gyllene generationen att den blev inte så, alltså.
Nej, jag håller med. Sen kan man inte ta den från dem ett VM-brons. Men jag håller ändå med att förväntningarna, med tanke på hur vilket lag de hade, som var helt otroligt. Men ja, nej, det är också en gåta i sig.
Det ska bli intressant att höra vad han liksom, det kanske får gå några år innan självbiografin kommer, men det ska bli intressant att höra, för alla är ju lika förvånade över att flytten från Chelsea till Real Madrid inte blev mer lyckosam. Förmodligen har det ju en del att göra med skadorna han ändå drog på sig. Liten spelare med låg tyngdpunkt som kunde ju dribbla upp vem som helst och tog ju mycket stryk mot anklarna. Så förmodligen kan ju det ha haft påverkan att kroppen slutade svara. Mm. Samtidigt då, som det kan ju vara som så också att någonstans man når sin drömflytt. Mm. Att motivationen börjar trappa ner, men det bör ju inte vara så.
Men om man knyter åt det här, jag tror att han har fått stryk under sin karriär, men jag, som sagt, jag upplevde honom som extremt spelintelligent. Mm. Jag hade nästan satt honom i kategorin av spelare som, ja, men när de kommer upp i åldern lite, att de uppfinner en ny version av sig själv. Som kanske Zlatan gjorde, som Ronaldo gjorde. Det är förvånande över framförallt.
Ja. Ja, intressant att höra. Otroligt många fina minnen med Eden Hazard från Premier League under 10-talet då.
Big Six är sponsrad av spelbolaget Come On. Och ikväll, måndag, är det EM-kval på menyn. Och du, Kalle, du har tagit ut en dubbel hos ComeOn.com.
Ja, EM-kval är ju alltid lite lurigt. Men jag har fastnat för två spel då. Över 3,5 mål i Belgien-Sverige. Jag tror att det blir en riktigt svängig match och där Sverige tvingas gå fram. Det kan bli både 4 eller 5 mål totalt, tror jag. Och så tror jag att Nederländerna vinner borta mot Grekland också. Denna dubbel är också boostad hos ComeOn och är hela 8,5 gånger pengarna.
Ja, och nu finns en flik på ComeOn.com vid namn Experterna. Där hittar ni alla våra spelförslag med boostade odds. Vi säger tack till ComeOn som är med och sponsrar Big Six. Och glöm inte att man måste vara minst 18 år gammal för att få spela. Regler och villkor gäller från ComeOn.com. Och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se.
Men nu tar vi oss till 2023 då, där vi öppnade dörren, jag och Björn, här i vårt måndagsavsnitt då, för en vecka sedan. Om att när vi satt och spekulerade kring tabellen, så vi stack ju inte ut hakan, utan de flesta tyckare, experter, var väl ganska eniga om att laget som vann trippen i fjol, Manchester City, är stora favoriter. Och trots att det har varit en viss ombyggnad i klubben den här sommaren, vilket ju i och för sig ganska ofta är att spelare försvinner. Pep är ganska skicklig på det, att kunna bygga om laget, givetvis med stora medel, men också att han tappar ju en del viktiga spelare. Men den här sommaren då, så var det många centrala spelare som lämnade. Men vår syn på det hela var att City är stora favoriter. Liverpool, som har varit den största utmanaren de senaste åren, inte i fjol men tidigare säsonger, de har ju också påbörjat en ombyggnad och att man kanske först räknar med dem om ett år. Mm. Men 8 omgångar in så konstaterar vi att det är ett Tottenham som leder, följt av rivalen i stan, Arsenal, och sen har vi City på tredje plats och Liverpool strax därefter, alla lag inom 3 poäng. Mm. Är vi för tidiga med att börja spekulera och tro, det har ju bara gått 8 omgångar, att City kan få utmaning i ligan, eller känner du också att det här kan bli öppet?
Jag var ganska tydlig innan säsongen att jag tror att det kommer vara som förra året. City och Arsenal kommer att slåss om det. Det tror jag fortfarande. Sen är det, som du sagt, 20% in i säsongen bara cirkus. Det är ju tidigt, men det är det jobbet vi är i. Att man handlar om att spekulera. Det jag tror med City, eller som har varit tydligt nu, det tycker jag över en ganska lång tid. Man pratar alltid om bredd. Jag tycker inte de har den stora bredden som folk pratar om. Man ser nu när De Bruyne saknas, när Rodri framförallt saknas, när man tappar Gündogan i somras, att menar, de spelarna kan inte ens City eller Pep Guardiola ersätta. Med det sagt så kommer ju samma problematik ske för Tottenham, för Arsenal under säsongen. Vad händer om...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Tottenham saknar Madison. Mm. Vad händer om Arsenal tappar Ødegaard, Saliba, någon match? Alla lag är sårbara, för du kan helt enkelt inte ha såna trupper att du täcker upp för den typen av skador. Det jag tror är att City och Guardiola har visat över tid att de kan hantera den problematiken på bäst sätt. Mm. Så jag håller ändå City i förarsätet.
Mm. Ja, det gör väl vi också. Det är inte så att vi ändrat oss där, men det känns som att det är en kul tabell på så sätt. Verkligen. Att hela övre halvan någonstans lever. Så tror jag inte att Crystal Palace går och utmanar dem och köper slikplats. Men det är väldigt många bra lag som finns där. Och förhoppningsvis så kan vi, vilket vi hoppas på, att vi, nu har vi haft tvålagsrace i ganska många säsonger. Ja. Det var ju kul att det levde så länge som det gjorde i fjol. Och dessförinnan så är det Liverpool som har utmanat City och till och med också gått hela vägen. Men det vore ju kul att få en tabell där vi kanske har 4-5 lag som är med och utmanar när vi kommer in i april månad.
Och framförallt har du, jag tycker, det var sagt innan, men just det här skiktet under absoluta toppen, det har ju också tagit kliv mot toppen, vilket gör att, City går på minor. Brighton borta, Newcastle borta är något helt annat än vad det var för 3-4 år sedan. Så att det är den aspekten i det också. Och jag tror att det kommer att vara öppet hela vägen, men jag tror att jag håller ändå City som favorit. Spännande att se hur Spurs tar det vidare. Otroligt kul att se Spurs spela fotboll under Postecoglou. Och fantastiskt att se de hanterar. De har ändå tappat klubbens största spelare genom tiderna, eller den viktigaste spelaren de senaste åren i alla fall, och hanterat det så pass bra.
Tror du att de kommer vara med där uppe när vi är liksom i omgång 30, att de kanske inte etta då, men att de är där topp 4?
Allt handlar om de får ha de här spelarna friska. Ja. Jag tror Madison är nyckeln.
Mm. Där har de ingen ersättare. Son är också vital såklart. Ja. Men det går ju ändå. Nu har de fått in lite bredd där. Jag tror att man i enstaka matchen då skulle kunna överleva utan honom. Men på Madisons position, där blir det tufft.
Ja, det tror jag också. Tveklöst.
För han har varit en väldigt bra ersättare till Kane på så sätt att Kane var ju både och. Han var ju både avslutare och komma ner och avlasta i uppbyggnadsfasen. Ja. Så att han var ju så allround. Nu har de ju fått Son som ersätter vid mål och Madison som ersätter vid som kreativ kraft.
Ja, exakt. Så jag håller med dig. Han ersätter dem inte om de tappar honom eller om han skadas. Sen också, jag menar, de här klubbarna ska de kunna utmana Tottenham, Arsenal och Liverpool till viss del. Ja, det gäller också att de spelarna som är dina stjärnspelare har liksom så här övermänskliga säsonger som till exempel Son då hade när han vann skytteligan. Kan han ha en sån säsong? Ja, det är klart de kan vara med där. Kan Bissouma vara lika bra som han har varit? Kan ha den kontinuiteten? Ja, då är de ju där uppe liksom. Mm. Men man kan inte ta ifrån City att de har gjort det över tid så länge och kunnat hantera som sagt då bortfall av spelare på ett otroligt sätt.
Sen går det inte att komma ifrån att det är en otrolig fördel för Spurs att bara fokusera på helgerna. Det är ingen Europa-fotboll. Jag tror till exempel hade man haft en Conference League så hade det varit liksom åka iväg på de här resorna och ibland fått spela stjärnorna och sen kommit lite slitna till helgerna. Nu är det ju som så att det är ju bara fokus på söndagens match mot Fulham, Liverpool. Så de har bara det fokuset. Och det tror jag kommer vara bra för dem hela vägen i mål.
Jag håller med dig helt. Och jag tror inte, när det gäller Europaspel, så tror jag inte, oavsett om du spelar i Champions League, Conference eller Europa League, det är inte belastningen som är problemet. Problemet är att du får hela tiden, du har inte träningsveckor.
Nej.
Som där du kan justera och träna på grejer. Det är det stora problemet med Europaspel.
Jag vet att,
och där har de en fördel.
Jag, jag vet att du också har lyft fram det här när det gäller tajt spelschema, lång säsong. Vi vet till exempel i England att de pausar inte under jul och nyår. Nej. Som de flesta andra ligor gör. Sen har de väl någon veckobreak där runt i januari. De har väl en, två veckor. Och,
Numera, ja.
Ja, precis. Mm. Men att just det mentala också. Mm. Att åka på, till exempel för de här Europalagen, att åka iväg. De ska ändå åka iväg på bortaresor och sen ska de ladda om. Och det är, okej, nu möter vi de här, sen möter vi de här. Och så har vi...
Ja. Och, jag och Östlund har pratat ganska mycket om det. och han är väl
med. Han har inga åsikter, va?
Nej, exakt. Han är ganska...
Han tycker ingenting.
Han håller med.
Ja, han håller med. Nej, men han är ju mer pragmatiskt lagd. Jag är kanske mer där, tar in det holistiska perspektivet i det. Att spela, att komma till försäsongen 1 juli och sen veta att du i princip inte har... Ja, men någon ledig helg fram till slutet av maj. Det är svårt att hantera, helt enkelt.
Den aspekten är intressant. Förlåt, men den aspekten är intressant för City, för de spelar ju en Champions League-final. Det är klart att ingen av dem skulle byta bort den säsongen när de vinner trippen, men Champions League-finalen blev ju, allting blev ju försenat eller liksom framskjutet på grund av VM i Qatar. Så de spelar ju den i juni.
Mm.
Sen är det ju väl bara...
Ja, så har du landslag för
sen,
alla.
Precis, ja, sen var det Nations League som Kevin De Bruyne var frustrerad över. Och sen är det, de kanske väl hade 2 veckors semester och sen var det tillbaka. Och sen är det igång igen.
Vad är det som man kommer göra i de 2 veckorna i typ en semester, utan då ska du liksom, då ska du vara redo när du kommer tillbaka, så att det är imponerande att men de stora, alltså det har alltid imponerats av de som spelar i de absolut största lagen, att de kan hantera det över tid också, spela 60-70 matcher om i året.
För vi ser ju också nu, så att vi har ju pratat om det här tidigare, jag har inte kollat upp om det jämfört historiskt, om det är fler skador nu än vad det har varit vid den här tidpunkten de senaste 5-10 åren. Men det är ju väldigt mycket skador nu. Jag tror att vi är över 100 frånvarande spelare i Premier League. Så det är ett snitt på 5 per lag. Men vi har till exempel... Chelsea har väl typ en hel startelva borta. Och United har haft mycket spelare borta. Och vi ser ju flera stjärnor som är borta.
Mm.
Det är intressant det där om det är belastning på att de spelar väldigt mycket matcher. Det är såklart att det påverkar. För det är ju mycket muskelskador. Mm. Men det kan ju också ha den här aspekten att mentala spelar in. Att just att du ska göra den här återhämtningsdelen. Mm. Och du kanske inte liksom... Du går ner några procent för att du... Du orkar inte rent mentalt.
Jag är väldigt tydlig i min åsikt. Jag vet att det är en åsikt, för det är alltid svårt att argumentera för någonting, så det inte är någon
evidens
liksom. Ja, nej. Men jag tror ju både när det gäller att skada sig, men även i läkning, att du måste liksom, du måste ta in den mentala aspekten i det för att få ett bra resultat i det.
Och, kunde ni känna när du spelade, om ni skulle möta på söndagen då, att ni skulle möta United som har varit iväg i Europa i veckan, kunde ni få lite energi av det när ni mötte ett lag som hade varit ute och slängt?
Ja, tveklöst. Ja. Att man, tränaren tryckte ju ofta på det och man tog med sig det, och då fick man någon form av självförtroende i det ju, att ja, men vi har i alla fall haft en bättre förberedelse till den här matchen än vad de har. Så ja, absolut.
Och sen finns det ju det här, alltså landslagsuppehåll nu, landslagsspelare, det är ju inte bara europeiska spelare som flyger 2 timmar och är med landslaget, utan det är över hela världen. Sen kan ju det ha omvänd effekt också. Det kan ju vara de som har lite kanske tufft i klubblaget, kommer till landslaget och får en skjuts och kommer tillbaka med självförtroende. Men vi pratade om det i måndags till exempel, på när vi är tillbaka på lördag då, så är Liverpool först ut i Merseyside derbyt 13:30. De har en del sydamerikanska landslagsspelare som...
Och de spelar ju så här, sydamerikanska lagen...
Tror du Klopp kommer att nämna det?
Han har ju redan förklaringarna klara. Men det är ju liksom, jag förstår dem, och det, vi tog spelar upp det för några avsnitt sen, att Liverpool har ju överlägset flest lördagsmatcher 13:30 just efter landslagsuppehåll också. Mm. De hade det förra landslagsuppehållet och nu får de det igen. Och då vet vi att sydamerikanska lagen, de spelar ju natten tisdag till onsdag för oss här i Europa. Och då har vi Nunez och vi har Dia som ska ha ju viktiga roller för sina lag. Och sen då ladda om till ett derby, lunchmatch också. Så att man kan någonstans...
Ja. Man
är trött på bortförklaringarna, men när det är så tydligt att Liverpool har haft så många matcher där så får man en förståelse.
Sen är också, jag håller med dig helt, men sen om jag opponerar med mig själv så är det också en holistisk aspekt av att säger du någonting är ett problem till slut så bör du tro på det också.
Exakt.
Och det kan jag tycka ibland när tränarna hela tiden hur fan ska vi kunna ladda om till den här matchen? Vi har det. Ja, men då infinner sig den lilla oron och den lilla osäkerheten i spelarna också till slut.
Och då kanske man får ändra upplägg, vilket de säkert gör.
Jag har ju hört både Pep och Klopp gnälla på det här, men ändå likförbannat så ser jag ju Salah spela varenda match. Och nu dök han upp i någon Europa League-match också. Varför kan han bara inte få vila då?
Pep som inte gör några byten.
Eller Pep som inte gör byten. Han gnällde på att han ville ha tillbaka 5 byten, för det var ju, man gick ju tillbaka till 3, nu är det 5 igen. Och så gjorde han inte ett enda byte mitt emellan 2 Europa-matcher. Så det blir också lite skevt.
Ja, och det är ju också en del av ledarskap och tränaruppdrag. Att kunna hantera det, hantera den balansen och kanske också... Vi pratade här om när Liverpool den säsongen de hade så otroligt mycket skador. Ja, då kanske du inte kan spela så högintensivt. Nej. Då får du försöka spela på ett sätt som kanske minimerar de här explosiva aktionerna. Sen vet inte jag om man gör det, men jag menar det är väl ändå tankar som borde infinna sig i tränarnas medvetande.
Ja, det är väl det klassiska exempel när Salah spelade mot var det Mittgyllan borta.
Ja.
Och det var en match som inte betydde någonting, eller? För det var redan klart.
Alltså. Ja.
Och han gick väl skadad i den matchen. Vi hade ju senast i förra veckan.
Jota drog en knäskada i just den matchen. Ja, var ju borta 2 månader efter det. Och sen fortsatte skadeproblemet.
Och Saka mot Lans här senast. Ja.
Och då hade De Bruyne i premiären.
Ja, men precis. Och då vet vi att han gick sönder i Champions League-final. Det pratades om att De Bruyne skulle komma tillbaka i september.
Ja.
Men ska ändå slängas in i den här premiären. Går sönder, och där tror jag vi har ett
stort
problem.
Han var ju själv förvånad ju att han fick starta.
Ja, men precis. Han var ju lite irriterad där. Visade ni upp i Viaplay där att han fick spela. Och där tror jag har varit ett stort problem för City att så här, nu har de tappat Gündogan. De har visat förr att de har klarats utan De Bruyne. Men att det sker i samband med att man bygger om centralt, det har varit lite väl tungt för dem.
Ja, det tror jag också.
Nu, vi ser ju 4 så kallade Big Six-lag i toppen. De går ju starkt allihopa, får man säga. Men det är 2 stycken som sladdar. Manchester United och Chelsea.
Räknar inte in Newcastle där?
Nej, vi har inte med dem än. Det är många supportrar som vill att de ska ta sig in här. Ja. Vi får väl se om det blir så. Sen pratar vi ofta om Newcastle och vi är imponerade av dem. Men jag tänkte ändå...
De känner inte in på någons bekostnad. Men man bara kan prata om Big Seven nu.
Ja, absolut.
Vi kommer få
ändra namn. Vi kan döpa om oss om du vill det. Nej, vi tar Newcastle sen. När vi pratar Isak, tänker jag. Men United-Chelsea, vilket lag mår sämst?
Det är en bra fråga. Sett jag att Chelsea har varit bra, tycker jag. De senaste matcherna, man var bra mot Burnley, man var bra mot Fulham, var det väl när man vann den matchen. Så. Och sett jag att man trots allt har den skadeproblematik som man har, så skulle jag säga United.
Ja.
Ganska tydligt.
För Chelsea finns det ändå inslag, eller det finns matcher där man kan tycka premiären och sen de här 2 senaste och även perioder i vissa matcher där man känner att det där Chelsea är ju bra. Sen har det varit andra matcher som inte har varit lika bra och perioder i matcher som har varit dåliga. Men hur många United-matcher kan man peka ut och säga att det där var en bra insats?
Väldigt få. Och inte bara matcher. Alltså, jag kan inte komma på någon halvlek där man känner att fan, nu är de på rätt väg. Nu har de en identitet under Ten Hag. Nu har den förlorade de i och för sig, men jag tyckte de var bra mot Galla i Champions. Alltså United är ju de är tillbaka igen där de var liksom för några år sedan med identitetslös fotboll, tycker jag. Och nu har de problematiken med spelare som Ten Hag har fått värva, för han har fått värva väldigt, väldigt mycket. Men spelare som inte, ja men Anthony och den problematiken kring hans förehavande utanför planen också. Och Onana då som skulle komma in och verkligen förändra det här United till ett Ten Hag spelande lag. Det, som sagt, vi är 8 matcher in. Men det ser ju inte bättre ut. Och United är en klubb precis som Chelsea. De har alltid ett ny att förhålla sig till också. Mm. De har liksom inte tid att begränsa tid, eller obegränsad tid att bygga någonting. Ja, men det kommer att bli bra. Det kommer att bli bra. Men nu har vi varit här, vad är det, 10 år?
Ja, när de är 10 år sedan de vann ligan. Skulle du säga att det är ett spelarproblem, tränarproblem, ägarproblem,
allt,
eller
allt känns ju som, ja, alltså det känns ju ingen.
Men de har ju, i alla fall offensivt tycker jag, att de har ju väldigt bra spelare.
Ja. Men Rashford, otrolig ju.
Ja, men han kör inte, han lite, både han och Bruno kör ju lite sitt egna race. Det är ju spelare som passar ganska bra för United på så sätt, som är identitetslösa. Att det är ju väldigt mycket ut med till Rashford, sen får du lösa det här. Och så kan Bruno fylla på och så förhoppningsvis så den som spelar nia smäller in den.
Bruno otrolig spelare, ja. men upp och ner tycker jag de senaste säsongerna.
Precis.
Höjlund såg man mot Galatasaray, vilken höjd han har. Men han är kanske inte den spelaren nu som kan bära den här offensiven än. Och som svar på din fråga, vad det är för problem, ja, det är ju alla problem. Ägarfrågan, som är en våt filter över hela klubben. De har Carrington och Old Trafford som måste också upp i nivån och måste investera organiskt i det. Tränarfrågan, det är klart att Ten Hag är en skicklig tränare, visar han Ajax, men han har inte fått till det än med United. Det känns som att det är en tränarkurs som har varit sen Sir Alex egentligen lämna. Sen har du också en problematik med före detta spelare som är, liksom, som är tunga opinionsbildare i England med Roy Keane, med Gary Neville, med Paul Scholes. Och det hjälper ju inte. Nej, så,
när de zoomar in Ferguson på matchen också, får man ju så ont i magen. Snälla, han måste gå vidare.
Det vi tjatat om.
Porta honom!
Ja, men vad man är trött på att se honom. Ja. Sluta gå dit. Ja. För det är ju verkligen, det är ju det här att gå i pappas skugga hela tiden. Det är ju det. Att han går där och liksom. Jag tror verkligen inte att det är bra.
Nej.
Men,
och sen också, det är så här, inför den här säsongen då, så tar de in Mason Mount, och han kom ju från han kom ju från frysboxen också på så sätt att han var verkligen kall som spelare i fjol. Det är ju en spelare med stor potential och har gjort, ja, vunnit Champions League med Chelsea och fina insatser för England också, men han kom ju från en tuff säsong, och då är frågan liksom, är det rätt värvning för Manchester United? Och sen sitter ju vi, du är ju mittback och vet ju hur nej men build up, hur viktigt det är. Men vi sitter ju och kollar på matcherna och undrar varför i helvete man ska rulla via Onana hela tiden när det uppenbarligen bara ställer till det för United som klubb.
Ja, och sen är det ju det holländska arvet som Ten Hag har. Jag menar, gör man en sån tränarrekrytering så någonstans så tror jag man får köpa in sig på att ja, men det är det sättet vi vill spela, det är det sättet vi kommer att rekrytera. Men med rekryteringen, om man säger ja, som du nämnde, Mason Mount, Onana och Höjlund. Det är klart att det är skickliga spelare, men det är ingen av dem man känner så här, han kommer gå in från dag ett och göra det här laget bättre. Det är en osäkerhet i det också. Och menar, där är ändå United fortfarande, trots att de har haft den här ökenvandringen de har haft, eller ökenvandring, men de har haft det jobbigt i senaste decenniet. Men det är ändå en klubb som fortfarande, skulle jag säga, är den klubben som spelare, alltså där, kan du gå till någon klubb i England så är det är City såklart nu med Pep, de har det, och Liverpool med Klopp då, och den atmosfären där kring Liverpool som klubb, men United är fortfarande där, de kan i princip få vilka spelare de vill, och de har råd att köpa vilka spelare, så rekryteringen känns konstigt tycker jag.
För kollar man på
den känns inte tillräckligt bra för en klubb.
Nej. Alltså kollar man på, det här är inget nytt tema, men kollar man på topp 6 så är det ju tränardrivna lag där. Självklart, absolut.
Väldigt tydligt.
Ja, Arsenal, Manchester City, Liverpool kan erbjuda. De kan locka egentligen nästan inte alla de bästa.
Bra att du drog gränsen efter 6 och inte tog med West Ham. Det är viss del av, men det är en annan typ av fotboll.
Men United, där är det ju liksom, det upplever inte jag är riktigt tränardrivet på det sättet. Att det är så tydligt tränaren som sätter prägen här. Utan det har varit mycket att men vilken är den hetaste spelaren på marknaden utan men han ska in.
Ja. Ja, ja. Nej, jag håller med. Sen tror jag ändå att liksom i rekryteringen så har det ändå blivit tydligare att han har kommit in med vilken spelare han vill, men de har uppenbarligen inte gänget så bra som man har hoppat.
Nej. Och det blir så tufft för United och Chelsea också för den delen. Chelsea har ju ändå en långsiktig tro och vi tycker ändå att det finns inslag av bra saker de gör ute på planen. Men det gäller ju för dem också att det är så många bra lag däremellan nu också som de måste ta sig förbi. Vi har ju på åttonde plats där Newcastle som ju fick en lite kämpig start på så sätt att de hade mött ju tre topplag där efter premiären mot, ja, de ville ju också ju topplag så att de fick en tuff start.
Yeah.
Och där kanske man skulle faktiskt haft mer poäng då. Jag tänker främst på matchen mot Liverpool där man förtjänade mer.
Ja, man var man med.
Ja, men exakt. Men sen har man återhämtat sig väldigt bra efter de tre smällarna och lyckats med bra resultat i Champions League däremellan. Så jag räknar med att Newcastle är ett lag som kommer att klättra i den här tabellen.
Ja, det tror jag också. Och de gör väldigt, väldigt mycket bra på tal om rekrytering då. De rekryterar ju på ett sätt som är imponerande och långsiktigt. Och det är klart att ha en lite annan lyx att göra det i Newcastle för att kravbilden är ju inte så stor än i alla fall på Newcastle som den är på United eller Chelsea, så att man har kanske lite mer tid att bygga långsamt. Men...
Ja, för där i Newcastle har vi inga riktiga världsstjärnor. Det är bara att kolla på de som gör mål mot PSG. Det är ju liksom Lascelles och Dan Burn och,
ja.
Och alltså bara titta på den backlinjen som har varit intakt. Nu är ju Botman skadad förvisso, men där har det ju verkligen en sen visst, de har ju sina ägare och de kommer ju på sikt, så länge de är kvar, kunna rekrytera starkare och starkare namn. Men där har det också, och det är ju ett tränarval som inte heller är något på förhand, något jättestort affischnamn.
Nej.
Heller.
Nej, det är det. Nej, jag håller med det. Men det är en klubb som sagt rekryterar bra när det gäller tränaren, när det gäller sportchef, nämligen Dan Ashworth. Och när det gäller spelare, man varvar. Precis som du sa att United inte gör, tycker jag. Att man varvar spelare som, ja men, vi passar in här. Den spelartypen ska vi ha. Det känns som så här, det känns att så osofistikerad kan inte vara att United gör. Men det känns som att de har en, de är mer sofistikerade i det avseendet. Luddigt var det så.
Ja, men man tittar
på ni har en klippa.
Nej,
det får vi
inte.
Nej, men
tydligt tycker jag ändå.
Men till exempel med United när de tog tillbaka Ronaldo, det var liksom så här, vi kan inte, och det var ju snack om att han skulle gå till City ju.
Ja.
Men vi måste gå för honom. Mm. Och så visade det sig att det blev ju bara ett problem. Mm. Sen vems fel det var, det är svårt att säga kanske, men
ja, men ja, och men ja, det är svårt att säga utifrån, men då, sen har du den problematiken nu med Jadon Sancho till exempel.
Ja, exakt.
Där är ju uppenbarligen ändå att spelarna har sitt ansvar såklart, men han är ju, Ten Hag verkar ju holländsk i det att han är ganska rakt där, ganska kategorisk. Ja, det kanske man måste vara, men ja, precis. Och det kan jag väl uppskatta att du har en integritet som tränare, men den känns ju väldigt oharmonisk som klubb på alla sätt. Fortfarande.
Ja, det kommer ju uppgifter, tror jag, bara idag torsdag. Det vet man inte. Man ska ta en del uppgifter med en nypa salt. Men att även personal runt United, med tanke på det som har hänt med Sancho och Anthony, att de känner att miljön inte... Att personal vill lämna United. Mm. Att de tycker att miljön här är inte tillräckligt bra.
Nej.
Jag tänker. Ja. En hel del utmaningar då. Men du, på tal om Newcastle och nyförvärv, deras största nyförvärv sen som de gjorde förra sommaren, det var ju vår svenska Alexander Isak. Och nu har det gått ett år och man måste väl ändå konstatera att det har varit en riktigt bra start för honom. Och det var ju inte självklart. Alltså, vi har ju följt honom och har ju, i alla fall jag och jag tror jag talar för dig också Björn, haft stora förhoppningar på honom att han ska utveckla sig och bli en riktigt, riktigt bra spelare på den här nivån. Men det var ju inte självklart på så sätt. Han kommer från en annan liga i Spanien. Mm. Han kommer från ett lag med, nu är de visserligen i Champions League, Real Sociedad, men inte alls samma kravbild som Newcastle har fått med tanke på pengarna som har kommit in i klubben. Mm. Men
kom från en tuff säsong också.
Ja, men exakt. Säsongen innan var ju, det var ju året innan, dessförinnan då, som han hade sin fina säsong, men hade mycket riktigt en tuff säsong innan han skrev på för Newcastle. Men fick lite skador i fjol. Ja. Missade ju vintern där. Men sen hittade han tillbaka och gjorde viktiga mål mot slutet. Mm. Vad säger du om Isaks första år i klubben?
Ja, succé skulle jag säga. Ja. Det finns inga andra ord. Att komma till den nivån, komma med den kravbilden som den prislappen innebär. Och göra det så bra både statistiskt, hans målsnitt, men även de här kvinnorna med otroliga assist förra säsongen, och att han kan hantera, han har också varit liksom, han har lite växeldratt lite med Callum Wilson, att kunna hantera det också på det sättet han gör det. Nej, det är 5 plus ska jag säga.
Ja, jag är inne på det betyget också. Jag sitter ju och tjatar där, för att jag vill ju se dem på absolut högsta nivå. Jag tror att han kan nå dit, men då är det de här målen då som saknas. Mm. Och lite av de målen fick vi se här i helgen också, förra helgen då, när han gör de här lite lättare målen då mot West Ham. För det är ju, anfallare mäts ju väldigt mycket på hur många mål de gör. Sen är ju Isak så otroligt bra i spelet i övrigt, och jag förstår ju varför Eddie Howe med den här intensiva pressen också vill ha honom längst fram, för det sköter han ju galant.
Ja.
Men det är ändå mål också som är viktiga, för de har ju alltid Wilson där.
Ja, nej, så är det ju. Så är det ju. Men nu har inte jag statistiken i huvudet, men hans målsnitt är ju bra.
Ja, liksom. Det är ju det.
Och var bra redan för säsongen. Och det är klart att om vi pratar Newcastle som klubb, det är klart att kravbilden kommer vara högre och högre i takt med att de investerar mer pengar. Men det känns som att det är en miljö som är väldigt bra för honom. Att han en tränare då som Eddie Howe som är verkar väldigt skarp och väldigt långsiktig i sitt tänk, och verkar också vara väldigt involverad i rekrytering. Det är väl de flesta tränare, men det känns som att han verkligen vill ha dit Isak, och ser man nu också vilket förtroende han ger honom.
Du gjorde ju någon rankinglista i Premier League-studion, bästa anfallarna. Det var väl några
veckor sedan. Ska vi in där igen? Sedan. Då smäller du till i min DM igen med folk som
har... Var det mycket reaktioner då?
Ja, men det är det alltid.
Ja. Ja. Du hade ju Haaland som etta såklart.
Ja.
Mitrovic
var med tror jag, innan han hoppade på ett flyg till Saudi.
Ja. Och Isak var ju med där. Vilken plats var du?
Harry Kane, var han, nej, han dragit då eller?
Nej, redan dragit.
Ja, han dragit.
Jesus var med tror jag.
Mm.
Fan, snabbt man...
Ja, jag kan tänka mig att United hade väl inget bidrag. För
nej, det var även... framförallt tydliga nio. Var det?
Ja, det var inte så. Och Chelsea har inte heller någon tydlig där. Så det antar jag att Isak var med där uppe. Ollie Watkins är jag väldigt
imponerad. Ollie Watkins var med. Ja, han var med.
Honom gillar jag.
Ja, ja, ja.
Jag tycker den här kategorin...
Maldrar man möter som tung mittback.
Ja, precis. Alltså, alla anfallet som står i skuggan av Harry Kane i det engelska landslaget, men det är ju några som aspirerar på den där platsen bakom. Det är ju Callum Wilson, det är ju Ivan Toney när han spelade. Men jag börjar landa i att jag tycker nog att Ollie Watkins som helhet, frågan är om inte han är bäst alltså.
Nej, jag gillar honom otroligt mycket också. Och jag menar, du pratar om Isaks pressspel och den aspekten av, jag menar, det är också, en egenskap från anfallare. Så här, tråkigt, nu blir man, låter man så här, svenska förbundet. Ja, en anfallars viktigaste egenskap, det här pressspelet.
Ja.
Men det är det ju inte, men helheten som du säger. Ja. Och nej, jag håller honom väldigt högt. Men vad var frågan kring, var det kring Isak eller bara att han var med på min lista?
Precis, han var med på listan, men vilken position hade, eller vilken plats fick han?
Jag tror han fick 3 eller 4.
Ja, men det säger ni.
Vem i Liverpool skulle man ha deras stjärna ute till höger? Alltså, Nunez, Isak är ju före Nunez.
Ja, det var det jag resonerade. Det är ingen tydlig nia, i Chelsea.
Jag trodde väl kanske att Calvert-Lewin skulle bli en, och det kan han väl fortfarande bli, det är ju inte kört på honom, men att han kan bli liksom bland de bästa, men han har ju skadeproblem. Jag fuskade lite här och kollade på Isaks statistik. Han har 17 mål på 37 matcher i Newcastle, så det är ju mål varannan match. Och det är ju bra.
Det får man säga.
Sen är ju så, alla jämför sig hela tiden med Haaland, och det blir ju... Han har ju ett sjukt fas.
Ja, nej, så han har ju lagt ribban på 2,50 känns det.
Ja,
så att,
och ganska bra omgivning där också. Även om,
men han är bara 2 mål bakom honom just nu.
Ja,
i ligan.
Precis. Så att, kanske med ny lista då, att vi har Isak på en andra plats där bakom Haaland. Ja, du Jonas, en timme går fort här. Otroligt.
Har vi redan betat av en timme?
Ja, lite där till faktiskt också.
Ja.
Så att det var väldigt trevligt. Bottenstriden tycker jag inte vi behöver. Det är lite för tidigt att dyka ner i. Vi konstaterar att den kommer inte bli lika häftig som i fjol. Ja. Då det levde hela vägen in i mål. Det kan i och för sig göra, men inte lika många lag kommer nog vara delaktiga i den.
Nej, och sen känns det så här, för tidigt, ja. Men det är ju ändå en oro för om de tre nykomlingarna ligger bland de fyra sista nu. Jag menar, då är det ju ändå en varningsklocka för Luton och Burnley och Sheffield United, får man väl säga. De brukar nykomlingar hänga kvar, så den här klyschan som inte är en klyscha, ja, men då ska de gärna ha en bra start. Det har de inte haft.
Nej, och det är ju tråkigt för Burnley då. Tuff start, men det är tråkigt för Hjalmar Ekdal att han har varit skadad. Jag tror verkligen att han hade fått möjligheter att spela här nu. De har ju lite problem, skador där bak i backlinjen. Ja. Har fått en jobbig start också. Du träffade ju honom inför säsongen. Det känns ju som att han har möjligheter när han tillfrisknar. Det verkar som att han är nära nu att komma tillbaka.
Och spelar ju jättemycket för säsongen. Och jättebra kille och sättet han har tagit sig an engelska fotbollen och imponerad då. Väldigt imponerad av. Så ja, hoppas han blir, han frisknar till snart så han kan hjälpa dem. Spännande lag, det är kul med company såklart också ju.
Ja, man vill att ska lyckas.
Ja, det vill man.
Och det men, borde ju...
Ja, det vill man faktiskt.
Ja, eller hur?
Man är svag för company.
Ja, men, och sättet han tog sig an Burnley, tråkiga, destruktiva Burnley.
Ja.
Göra dem till någon form av possession och modernt lag. Det är en otrolig förvandling. Men vi har inte riktigt sett det eller i alla fall fått resultat av det då, i Premier League nu. Men återigen, ganska många omgångar kvar.
Så är det ju.
Bra Jonas, hur är det skönt att vara ledig då? När det är landslagsuppehåll så är det lite lugnare. Även om du jobbade idag på Moldavien matchen.
Jag ska jobba ikväll.
Ja, precis.
Så uppmanar alla, nu känns inte detta.
Nej, uppmanar alla att komma till Friends.
Nej, men lite lugnare. Men det är ju det som är kul med Viaplay också. Att vi har många olika rättigheter. Jag tycker det, såklart brinner jag mest för Premier League. Men landslagsuppehåll är ju... Det är ju härligt också och det är klart att Sverige är ett prekärt läge, men det är också spännande att se vad som kommer här efter.
Ja, precis. Men också, ni har ju rättigheten till Europa League och Conference League. Så. Och Europa League kan ju bli en fullträff ur ett Premier League-intresse då. Vi har Liverpool där. Hoppas att Brighton, de har ju bara en poäng här efter första två då, men att de tar sig samman. Mm. Och sen har vi även West Ham där då, som har ju fått en bra start i ligan och visade i fjol hur bra de är. De är väl 16 raka matcher i Europa-spelet. Utan att ha förlorat. Så vet hur man gör.
Sen kanske det kommer in något från Champions League också. Något engelskt lag.
Så kan det
definitivt. Så du tippar något?
Av de
om det ska rasta till i din DM-box.
Ja, precis. Nej, men det är väl klart att Arsenal inte går vidare i sin grupp.
Då står för dig.
Det är de supportrarna faktiskt som tycker jag är mest hetlevrade just nu.
Är det så?
Ja, jag tycker det. Går man emot det. Liverpool, de har liksom vant sig lite. Och de har lärt sig att vi...
Har de det?
Ja, men jag tycker det. Alltså, de går inte på alla fällor man lurar in dem i. Men Arsenal-supporterna, de är väldigt på hugget.
Det är kul med passion.
Ja, verkligen. Det uppskattas. Det är det den här podden lever på. Mm. Men Jonas, återigen då. Riktigt kul att ha dig med.
Ja, kul att vara.
Du får...
Kommer gärna tillbaka.
Ja, men väldigt gärna.
Prata Big Seven, kanske.
Ja, precis. Då tar vi med Newcastle. Eller Brighton då. Som vi pratar väldigt mycket Brighton här.
Åsland,
då
vill ni ha en Big Eight i så fall.
Ja, exakt. Åsland får gärna komma också.
Kan ha Brighton och snitt.
Ja, precis.
Det blir en bra.
Exakt. Tack även till dig Björn.
Tack.
Och tack till alla er som har lyssnat. Vi är tillbaka på torsdag igen med ett nytt avsnitt.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.